This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej, Dan här som kommer in innan avsnittet. Min podd Massmördarpodden har legat bakom en betalvägg sedan den startade 2017. Men nu gör den inte det längre. Från den 1 januari 2024 finns Massmördarpodden tillgänglig där du lyssnar på olösta mord. Det här är en exklusiv lyssning på ett avsnitt av Massmördarpodden eller på 4 avsnitt av Massmördarpodden som inte ligger ute offentligt än. Det är jag som talar i Massmördarpodden och de här avsnitten är skrivna av David Oskarsson, så ni kommer att känna er som hemma. En stor skillnad är dock att Massmördarpodden har råd att hyra in en professionell ljudtekniker. Det är Emil Drugge och det är han som gjort ljudet i de här avsnitten. Så jag hoppas ni gillar yoghurtmorden.
John Jones, som hade hand om fallet då i början, han har sagt att det här var ett intressant spår, men att även intressanta spår måste läggas åt sidan, om man inte har någon mer konkret bevisning att gå på. Tillbaka till 1997 och den nya utredningsledaren Paul Johnson. Paul har alltså letat i dokumenten i 2 år och nu har han hittat Maurice Pierce och han vill fortsätta utreda det här spåret. I november 97 kallar han in Pierce till förhör. De börjar gå igenom händelserna en gång till. Pierce ändrar en del detaljer i sin berättelse. Men han bekräftar igen att han sa som han gjorde om sin vän Forrest Wellborn för att själv slippa undan eventuella problem. Men Paul Johnson är inte nöjd. Han följer upp förhöret med Pierce och förhör även Wellborn. Wellborn är hjälpsam och tydlig, men han förnekar eventuell inblandning i morden till 100%. Paul Johnson tar då fram en lögndetektor och utsätter Wellborn för ett lögndetektortest. Wellborn ställer upp på det här testet och han klarar av det. Paul Johnson är ändå inte nöjd. Han har telefonsamtal med de 2 resterande unga männen Mike Scott och Robert Springsteen, men han får inte någon ny information. Paul Johnson kan ändå inte släppa det här spåret. I september 1998 skickades Pierce 22-kalibriga pistol, den som han hade i byxorna på köpcentret, till ett ballistiskt test. Om Wellborn hade lånat pistolen av Pierce och det var rätt pistol, då skulle yoghurtmorden vara löst. Det ballistiska testet var entydigt. Pierce pistol var inte den som hade använts vid yoghurtmorden. Paul Johnson gav sig dock inte. Senare samma år fick han Pierce att gå med på att utsättas för hypnos. Paul Johnson ville se om Pierce kunde leverera någon undermedveten information om han var hypnotiserad. Och Pierce gick med på det. Men hans historia var densamma som den hade varit 1997. Små detaljer i historien hade ändrats, men inga som var av någon större vikt. Men samma år, 1998, kom det ett erkännande. Kenneth McDuff erkände sig skyldig till yoghurtmorden. Men det här gjorde han samma dag som han skulle avrättas den 17 november 98. Kenneth McDuff var nämligen en dömd seriemördare, känd som kvastmördaren, när han mördade sina offer genom att pressa ett kvastskaft mot deras strupar. De ansvariga ansåg att det här erkännandet av jordmorden var ett sista desperat försök från Kenneth McDuff att skjuta upp avrättningen. Och det tänkte de inte gå med på. Så erkännandet gjorde ingen skillnad för Kenneth McDuff. Han avrättades samma dag, 52 år gammal, med giftinjektion i Huntsville i Texas. Under 1999 bildar Paul Johnson en ny specialstyrka för att utreda yoghurtmorden. Denna gång med en ny uppsättning poliser. Några av dem har en viss problematik, men mer om det strax. Paul Johnson var nu övertygad om att Morris Pierce måste vara inblandad i yoghurtmorden. Enligt Paul Johnson fanns det alldeles för många indicier som pekade på att Pierce hade någonting med yoghurtmorden att göra. Pierce hade sedan unga år varit inblandad i ett flertal kriminella aktiviteter, och då hade han ofta varit den som var uppviglaren och ledaren. Paul Johnson hade läst FBI:s gärningsmannaprofil, och Morris Pierce stämde in perfekt på den. Paul Johnsons idé var nu att hitta rätt person bland de tre övriga gänget: Wellborn, Scott och Springsteen. Den rätta personen var alltså den som skulle kunna challa på Pierce. Men hur skulle Paul Johnson på det mest effektiva sättet kunna ta reda på vem av dem det var som skulle bryta ihop och berätta? En tänkbar lösning, tänkte Paul Johnson, var ett nytt förhör med Springsteens flickvän. Springsteen hade under 1991 varit tillsammans i 3 veckor med Kelly Hanna. Nu, 1999, var Kelly 24 år gammal och tvåbarnsmamma med 3:e barn i magen. Beverly Lowry, som har skrivit boken Who Killed These Girls, har i researchen för sin bok tittat på det inspelade förhöret med Kelly Hanna som hölls någon gång i september 99. Poliserna som håller i förhöret heter Ron Lara och John Hardesty. Och det som syns på detta inspelade förhör ska vara ett skolexempel på användandet av den så kallade Reid-metoden. Reid-metoden, R-E-I-D, är en förhörsteknik som utvecklades i USA av John Reid på 50-talet. Följande står att läsa på Wikipedia om metoden. Citat. De som propagerar för Reid-metoden menar att den är mycket användbar för att få information från människor som är ovilliga att erkänna. Men kritiker säger att Reid-metoden resulterar i ett oacceptabelt högt antal falska erkännanden, särskilt från unga människor. Slutcitat. Upphovsmannen till metoden, alltså John Reid själv, har sagt att det är bäst för poliserna som tillämpar metoden att de har rätt person i förhörsrummet. För om man använder den här metoden kommer man att få ett erkännande oavsett vad som är sant. Det finns inte tillräckligt mycket tid i det här avsnittet för att på detalj gå in på hur Reid-metoden ser ut steg för steg. Men det rör sig om ledande frågor, grova och fräcka antydningar, ett längre inledande samtal som gör den förhörde villig att säga sanningen och mycket mer. Ett exempel på ett fräckt antydande som användes under detta förhör var när Hanna berättade att Rob kvällen för morden hade sagt att han inte hade sett någonting, som svar på Hannas fråga om han hade lagt märke till polisbilar och brandbilar ute på stan. Polisen hade då frågat Hanna, citat, när du säger inte hade sett något, menar du då inte hade varit inblandad i något? Tillämpandet av denna teknik på Springsteens gravida exflickvän slutade med att hon befann sig i tårar. Men hon stod på sig och förnekade sin kännedom om något hon inte redan hade berättat, trots att poliserna pressade henne. Framförallt på att hon skulle ha varit med Springsteen och de 3 andra killarna när de körde runt i den stulna bilen dagen efter yoghurtmorden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mot förhörets slut frågade poliserna Kelly Hanna om hon möjligtvis visste vem av de tre killarna, Wellborn, Scott och Springsteen, som var den som skulle vara mest villig att prata fritt och öppet om Pierce. Hanna svarade Mike Scott. Och nu hade Paul Johnson det som han var ute efter. Den 9 september 1999 anordnas ett förhör med den nu 25 år gamle Michael Scott. Scott får precis samma behandling som Kelly Hanna, men den är ännu mer långdragen och intensiv. Och dessvärre för Scott var han betydligt mer mottaglig för Reed-metoden än vad Hanna var. Michael Scott var en osäker ung man som desperat vill bli omtyckt. Han har beskrivits som den pratglada typen och en snäll jätte. Detta brukar ofta antyda en storväxt, godhjärtad person som inte är särskilt smart. Och på den här stackars pratglada typen använder poliserna vartenda trick de har i boken. De förklarar upprepade gånger för Scott att han bara måste hjälpa dem. Han måste komma ihåg. De påstår att han har sagt saker tidigare i förhöret som han inte har sagt. Detta med avsikt att få honom att bli osäker på sig själv. Om man studerar det här inspelade förhöret ser man att poliserna fabulerar och hittar på saker som de vill. Poliserna förklarar även att de vet mycket mer än vad Scott kanske tror. Och de säger också att hans vänner redan har kallat på honom. Och nu är det lika bra att han erkänner. Mike Scott protesterar och gråter och han bedyrar gång på gång sin vilja att hjälpa polisen bäst han kan. Och till sist kommer erkännandena med hjälp av polisernas ledande frågor. De får Michael Scott att säga precis det de vill höra. Och när Scott har nått det tillståndet att han är totalt medgörlig rättar polisen honom på olika detaljer tills han säger exakt det som de vill höra. Här är ett exempel. Polisen. Vad var flickorna bundna med? Scott. Jag vet inte. Jag tänker. Kanske sladdar. Polisen. Nej, det stämmer inte. Scott. Servetter. Jag får upp en bild av någonting vitt. Polisen. Man kan inte binda någon med servetter, Mike. Tänk efter nu. Vad hade flickorna på sig när ni band dem? Scott. De hade ingenting på sig. Polisen. Så vad band de med? Och där trillar poletten ner. Scott förstår att det polisen vill att han ska svara är deras kläder. Och det är precis vad han svarar. Michael Scott anhålls inte. Men förhören fortsätter redan nästa dag. Men den dagen är en tredje polisman med i förhören. Nämligen kriminalkommissarie Robert Merrill. Och vad Robert Merrill gör under förhöret med Michael Scott har blivit vida känt. Bild på det finns vid en snabb Google-sökning och det finns till och med video på YouTube. Merrill håller en pistol mot Scotts bakhuvud medan han förhör honom. Detta i samband med att han frågar ut Scott om hur flickorna har skjutit. Och man kan säga att stillbilden av den här scenen har fått bli en representation för hela Paul Johnsons utredning. Under de kommande dagarna tas Michael Scott in på förhör flera gånger och när han sedan släpps fri hålls han ovetandes under bevakning. Måndagen den 13 september samma år kontaktas Robert Springsteen på telefon. Detta är början på en tredje process liknande de i fallen med både Kelly Hanna och Mike Scott. Springsteen är inte lika medgörlig och naiv som Scott, men poliserna Ron Lara och John Hardesty är sluga. När Springsteen blir osäker på exakt hur det förhåller sig med någonting poliserna frågar om svarar han, citat, det är möjligt. Detta leder in på en i det närmaste filosofisk diskussion där Lara, Hardesty och Springsteen kommer överens om att allt är möjligt. Och om allt är möjligt är det såklart fullt möjligt att Springsteen är en av de fyra skyldiga till yoghurtmorden. Och på den filosofiska vägen har poliserna snart Springsteen i sitt våld. Liksom Mike Scott börjar Springsteen erkänna. Många har i efterhand pekat på att det är anmärkningsvärt att Scotts och Springsteens versioner av vad som hände kvällen den 6 december 1991 är så lika varandra. Men den som reagerar på det glömmer bort att Lara, Hardesty och deras kollegor får de här männen att säga precis det de vill höra med hjälp av ledande frågor. Alla fyra misstänkta grips den 6 oktober 1999. De hamnar dock på lite olika platser för ingen av dem är längre fast bosatt i Austin. Scott tas till Travis County-häktet. Springsteen till South Central Regional Detention Center utanför Charleston. Och Wellborn och Pierce tas till Gardner Betts Juvenile Detention Center. Det är alltså ett ungdomsvårdsfängelse, men de är inte längre ungdomar. Men det måste ändå vara ett ungdomsvårdsfängelse för att de var mindreåriga när brotten skedde. Och det leder till åtal. Rättegångarna bestämdes att de skulle hållas i ordningen först Robert Springsteen, sen Michael Scott, sen Maurice Pierce och sen Forrest Wellborn. De fyra unga männens fall såg dock markant olika ut. Springsteen och Scott hade erkänt sin inblandning i yoghurtmorden i förhör. Pierce och Wellborn hade inte erkänt någonting. Av den anledningen skulle det aldrig bli några rättegångar för Pierce och Wellborn, även om Maurice Pierce satt häktad under hela den tid som Scotts och Springsteens rättegångar pågick. Michael Scott dömdes till livstidsfängelse. Och Springsteen dömdes till döden. Och detta efter rättegångar helt baserade på indicier, deras egna utsagor i förhör och andra Austin-bors uppfattning om dem. Det är värt att nämna att både Scott och Springsteen tog tillbaka sina erkännanden efter förhören. De förklarade sig båda oskyldiga under rättegångarna. Men media fick det de ville ha. De anhöriga familjerna satt samlade arm i arm och grät glädjetårar tillsammans när Scott och Springsteens straff förkunnades. Familjerna tyckte det var såklart sorgligt att Wellborn slapp undan, men kanske allra mest att Maurice Pierce gjorde det eftersom det var ju han som var hjärnan bakom yoghurtmorden. Han var ju den värsta brottslingen av de fyra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2008 satt Mike Scott fortfarande i fängelse och Rob Springsteen satt på death row, men han hade ännu inte hunnit avrättas. Och det var ganska mycket tur för honom. 2008 kom nämligen ny information om yoghurtmorden fram som vände upp och ner på hela fallet. Springsteen och Scotts advokater propagerade för att det skulle göras nya tester på det DNA som hade samlats in från brottsplatsen 1991. Det hade inte riktigt varit möjligt 99 när Springsteen och Scott hade dömts, men nu hade DNA-tekniken utvecklats markant. De nya testerna av DNA-materialet visade att två olika män hade våldtagit de fyra flickorna på yoghurtbaren. Och då DNA från en flicka kunde hittas i en annan av flickorna gick det dessutom att avgöra i vilken ordning de hade våldtagits. Och de nya provresultaten kunde nu avslöja om det var någon av de fyra misstänkta som var en av de här två männen som hade förgripit sig på Amy, Eliza, Sarah och Jennifer och sen mördat dem. Men de två DNA-profilerna tillhörde två för utredningen helt okända män. DNA kördes i CODIS, FBIs DNA-databas, men fick ingen matchning. DNA tillhörde alltså två helt okända män och ingen av de fyra anklagade unga männen. Resultatet av detta blev att Scott och Springsteen släpptes mot borgen. Mot borgen av den anledningen att åklagarsidan räknade med att kunna väcka åtal snart igen. De behövde bara lista ut hur de här två okända männen hängde ihop med de fyra första. Men så blev det aldrig. Den nya bevisningen var alldeles för stark i relation till att det inte fanns någon som helst teknisk bevisning mot Scott och Springsteen. Och sen kom det ut och blev allmänt känt hur de här förhören hade sett ut. Och när alla visste under vilka omständigheter Scott och Springsteen hade erkänt såg åklagarens sak ut att vara väldigt svår. Den 28 oktober 2009 friades Scott och Springsteen helt från alla anklagelser. Scott valde att genast lägga allting bakom sig medan Springsteen inledde en process för att få kompensation för all den tid han hade suttit oskyldigt dödsdömd. Men han har inte fått en cent. Han håller fortfarande på med det här idag, 2020. Obehagligt nog har inte delstaten Texas velat ta på sig ansvaret för deras kompensation själva. Och på grund av att han inte har fått kompensation så är det än idag många anhöriga Austin-bor som fortfarande tror att Scott Springsteen Pierce Wellborn utförde yoghurtmorden. Även de poliser som använde sig av oortodoxa metoder med Paul Johnson i spetsen hävdar fortfarande att de fyra männen är skyldiga och att de sitter på information om dessa som de inte kan släppa till allmänheten. De två nya och enda DNA-träffarna från brottsplatsen betyder enligt Paul Johnson att det inte var fyra gärningsmän. Det var ju uppenbarligen sex stycken gärningsmän. De här två DNA-profilerna och Scott Springsteen Pierce Wellborn. Det kom också fram att polisen som hade hållit det första förhöret med Pierce, alltså Hector Polanco, var inblandad i väldigt många falska erkännanden. Och man måste ju ställa sig frågan här, hur kan en utredning urarta på detta sätt? Paul Johnson och hans poliser la alltså många, många år som kunde användas till bättre saker på att försöka sätta dit Scott Springsteen, Pierce och Wellborn. En man som har arbetat med att utreda utredningen vad gäller yoghurtmorden är en person som vi har pratat om tidigare i Seriemördarpoddens avsnittsserie om Robert Picton, Kim Rossmo. Kim Rossmo var den profileringsexpert som hunsades och mobbades av sina kollegor i Vancouver, trots att han var den som med klar blick kunde se att det var en seriemördare lös i Vancouver. Kim Rossmo säger att det finns en viss sannolikhet för att de fyra misstänkta, gripna och sedermera släppta unga männen fortfarande kan vara inblandade på något sätt i yoghurtmorden, men att den chansen endast är 15%. Men vi har ju det här DNA:t från de två okända gärningsmännen. Och i och med den nya DNA-tekniken hoppas många, framförallt de anhöriga, på att gärningsmännen ska kunna identifieras på samma sätt som man har identifierat Aarons eller Norcal Rapist, Roy Charles Waller eller dubbelmördaren i Linköping. Alltså med hjälp av släktforskningsdatabaser. Just nu ligger denna sorts utredning lite på is på grund av en konflikt mellan FBI och Austinpolisen. Det är bekräftat att man har fått en matchning på DNA från brottsplatsen. Det är FBI som sitter på informationen om vem eller vilka som har matchats. Den direkta matchningen är förmodligen från en släktforskningsdatabas och det är garanterat inte den skyldige. Men gärningsmannen är någon i samma släkt. FBI vägrar dock släppa informationen om vems eller vilkas DNA som har matchats och hävdar att det är en alldeles för stor grupp människor som det matchar emot för att de ska kunna identifiera den här personen. Det måste vara ett väldigt stort antal människor, för jag har ju sett folk identifieras med släktforsknings-DNA när man har gått så långt tillbaka som till 1700-talet. Men det händer en sak till som är relevant för yoghurtmorden. Eller för vår historia i alla fall. Den 23 december 2010 sitter Maurice Pierce rattfull i sin bil. Han är på väg hem till sin fru och dotter i Louisville i Texas efter att han har varit och hälsat på sin älskarinna. Han pratar med sin dotter på mobilen. Han hör plötsligt sirener bakom sig. En polisbil följer efter honom och signalerar att han ska stanna. Maurice säger till sin dotter att det här förmodligen är sista gången de pratar med varandra. Sen avslutar han samtalet och försöker skaka av sig polisen. Polisen jagar honom så länge att det bara är några kvarter kvar till hans hus. Men då stannar Pierce plötsligt bilen, kliver ut och börjar springa. Möjligtvis är det här ett försök att verkligen skaka av sig polisen. I polisbilen sitter två poliser. En av dem kliver ut och börjar följa efter Pierce till fots, medan den andra följer efter i bilen. När polisen hinner kapp Pierce uppstår handgemäng. Polisen är försedd med en kniv som han har fäst i bältet. Maurice lyckas komma åt den här kniven och med den skär han polismannen i halsen så att hans ena halspulsåder öppnas upp. Pierce fortsätter sedan att springa därifrån. Men medan polismannen sakta segnar ner mot marken är han fortfarande så pass skärpt att han hinner ta upp sitt tjänstevapen. Han skjuter efter Maurice, men Maurice fortsätter springa. Bara två kvarter från sitt hem segnar Maurice Pierce ner. Han är träffad flera gånger av kulorna. Polismannen överlevde, men Maurice Pierce dog till följd av sina skador. Och förmodligen hade Pierce inget som helst förtroende för polisen efter att han hade sett hela den här processen. Yoghurtmorden är idag, 2020, fortfarande ett olöst massmord.
Jag finns på X, på Instagram och på YouTube. Följ mig gärna där. Det heter Dan Hörning. Så lätt att hitta. Tack till Tripp Naha för låten Immune. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.